Det är trevligt att delta i det här lägret och se alla människor här och familjer och barn. Jag har räknat att det finns 100 barn här och kanske 200 vuxna. Jag är läkare till yrke. Jag har arbetat som läkare i över 35 år. Jag är också medlem i kyrkomötet. Jag har varit 12 år medlem i finska kyrkomötet. Jag lär också i universitet i Helsingfors sen 1981 har jag jobbat som handledare. Jag lär medicinekandidater, forska patienter och skriva recept och sånt där. Det är mycket givande arbete. Man måste, när man lär andra, åtminstone göra det intryck att man vet mer än de. De kommer direkt från kurser och de är ganska duktiga och fiffiga. Jag måste säga att vi får ganska fina läkare i framtiden. Jag har varit intresserad i här skapelsefrågorna ganska länge. Och det beror det att min bakgrund är ateist. Jag har varit, som man kan säga, som stenhård ateist. Så jag träffade min fru många år sedan. Och min fru, hon är prästdotter. Och jag sa det till henne att jag är ateist. Jag tror inte på någon gud. Alltså de kristna är inte kloka. De tror på några gamla historier. Att jag kommer aldrig någonsin att bli kristen. Det är helt omöjligt för mig att bli kristen. Jag dör hellre än blir kristen. Det är ett uteslutet. Jag trodde att människorna kommer från en urbuljong och har evolverat via fiskar och apor och sen blivit människor. Det var helt klart. Jag kunde inte förstå varför människor inte förstår såna saker. Men sen använde min kommande blivande fru sådana farliga vapnet som vi alla kristna har, men som vi så ofta glömmer att använda, det är förbön. Hon bara ledde, hon hade aldrig sett någon ateist. Hon tänkte kanske det här är något skoj, utan han skojar. Det skojade inte. Så hon började be och jag åkte till Frankrike. Här jag lärt medicin i Frankrike, så satt på tåget och där var en svart kar satt mitt emot mig. Och vi började tala, han hette Charles Beloff, han var jude och en messiansk jude. Och vi blev goda vänner och han var biokemist och vi studerade biokemi i Universitet de Montpellier i Frankrike. Och jag måste säga att jag skulle aldrig bli en läkare utan hans hjälp. Han hjälpte mig att gå inom den där hemska kursen av biokemi, det är väldigt svårt. Men det är basis på att kunna vara läkare. Så vi studerade. Vi gick ut i naturen och övernattade i tält. Jag talade till honom om urbuljong och hur jag är ateist. Han berättade mig om Jesus, den där juden. Och när vi studerade biokemi förstod jag. Och han sa det att Pekka, nu kan du förstå med din eget förnuft att inte kan urbuljong producera några celler. Det är helt omöjligt. Och det är det. Ingen vet idag hur det kunde uppstå celler från någon urbuljong eller ursoppa. Även om läroboken i biologi i gymnasiet säger att så har det hänt, så kan inte hända. Om fysik och kemi stämmer, det är helt uteslutet omöjligt att någon måste skapa cellen. Det är helt klart. Och till all lycka, vår anatomiprofessor i Montpellier heter Pierre Rabichon. Ni kan googla Pierre Rabichon. Han är expert på konstgjorda armar. Han har jobbat i UNESCOs kommitté för att hjälpa de svårt skadade som gör konstgjorda armar och ben. Han är kristen och han sa det till oss att sen här är den mest invecklade instrument i hela universum. Vi kan inte tillverka en sån här som människohandel. Att så började lite tvivla på ateismen och sen blev jag kristen. Och jag talar om det här därför att min bakgrund är ateist och jag tror det är många ateister som inte vet att Gud faktiskt finns. Jag har fått många vänner när jag har studerat det här. Jag känner kanske 60-70-tal andra läkare och forskare i hela världen som tänker som jag. Varför är det här viktigt? Jag fick just veta från en vän i Australien att hela 80% av ungdomar som är aktiva i församlingar efter att de har gått till universitet och hört om darwinismen, 80% av de där unga kristna lämnar Gud i universitet. Jag upplever själv att det är den viktigaste saken som befrämjar sekulariseringen i vårt samhälle. Jag har blivit ganska övertygad efter att det som jag har hört och forskat själv i den här frågan. Men hur kom vi till en sån här situation? 2009 var jubileumsår. Då fyllde var det 150 år sedan Darwins bok om arternas ursprung publicerades. 150 år. Då skrev den franska tidningen Le Courrier en artikel med en rubrik Darwin l'homme qui a tué Dieu, eller Darwin, mannen som dödade Gud. Och det är sant att de främsta ateister i vår tid tycker på det här sättet. Richard Dawkins, som är den främsta ateismens apostel i världen nu, han har skrivit böcker som Den blinde urmakaren som har sålt i tiotals miljoner exemplar. Dawkins säger så här. Dawkins var också kristen som ung man. Han sjöng i kyrkkören. Men han fick veta också om Darwin i universitet och blev en stenhård ateist. Och till och med man kan säga att han är inte bara ateist, han är antiteist. Han anfaller kyrkan mycket häftigt i sina sista böcker. Men Dawkins sa det att före Darwin, före 1859, det skulle ha varit omöjligt för mig att vara en ateist. Det hade Dawkins sagt. Men vad hände då när Darwin skrev sin bok? Tidsandan var sådan att det var den franska revolutionen som var vändpunkten. Ni har hört om detta. Alla, många kristna flydde Frankrike för att gå till USA. The Pilgrim Fathers. Och när det hände i Frankrike så tyckte några politiker i Storbritannien också att vi skulle sparka ut kungen och har också revolution här i Frankrike. Ni såg kanske den där filmen War and Peace, Sota ja rauha, som är i TV i Finland just nu. Att där säger Napoleon att Napoleon frågar att hur många kyrkomoner det finns i Moskva. No, sen där ryska soldaten sa det att över 200, så sa det Napoleon att no, vi måste gå dit och civilisera dem. Att det var just det citat från Tolstojs War and Peace. Den franska revolutionen var vändpunkten. Och lägg märke till att de här nyckelpersoner som gjorde den här revolutionen, det var en läkare och jordbrukare, en jurist och en politiker och en teologistuderande Charles Darwin. Det var inte några naturvetare alls. Läkaren och jordbrukaren James Hutton hade en idé att allt här är bara ett kretslopp, att det har inte något något början och inte något slutet. Det slutar liksom aldrig, det är bara kretslopp här. Och han skrev med hjälp av juristen Charles Lyell som ville sparka ut kungen en bok som hette Principles of Geology, som påstår att alla de där jordlägren är miljontals år gamla och att jorden är miljontals år gammal. Före de där två, James Hutton och Charles Lyell, man hade tänkt att alla dessa jordlager som vi inte har i Finland, därför att här har varit istid som har skuffat dem bort, men alla dessa jordlager är följd av syndafloden. Men plötsligt blev en sån här revolution. Och Charles Darwin, som åkte runt jorden på skeppet Beagle i 5 års tid och hittade och såg lite variation i olika djurarter, han hade som läsning med sig den här boken Principles of Geology, som påstod att jorden är miljontals år gammal. Det hjälpte liksom Darwin att publicera sin bok. Men ni ser att det var tidsandan, franska revolutionen, och sen var det människor som helt enkelt ville bortkasta Gud. Man bara väntade och väntade på någon idé att man skulle slänga Gud ut. Och det var alla dessa händelser tillsammans som ledde till att man accepterade vad som helst utom Gud. Och det är intressant att... Ja, visst, ja. Säkert också det. Det var allt den där så kallade upplysningen. Nå, vilka följder hade detta? Det hade ganska snabbt ganska stora följder. Till exempel vi kan ta Karl Marx. Karl Marx var en messiansk jude som tyska liberalteologer tog bort hans tro. Och Darwin blev så, Karl Marx blev så intresserad av Darwins verk att han ville dedikera sin största bok Das Kapital eller Der Kapital till Darwin. Men Darwins fru som var kristen sa det nej tack. Men ni ser sambandet. En annan känd person, Josef Stalin, han var igår i kristna skolan. Och det berättas att han hörde sina kompisar tala att hur kan Gud skapa en sån värld där det finns så mycket elakhet. Så när Josef Stalin har kommit dit och sa till sina kompisar att det finns inte någon Gud. Gud är varken ont eller god. Det finns inte någon Gud. Och han räckte den ryska översättningen av Darwins bok till sina kompisar och säger läs här så ni förstår att det finns inte något Gud. Och sen har vi Adolf Hitler och rashygien. Och sen har vi Ernst Haeckel som var kallade Darwins bulldog. Hans teori om rekapitulation att under fosterlivet embryo och foster liksom repeterar hela den där kedjan av evolution, att vi kan abortera foster därför att om vi aborterar foster i fiskskede när den här gelar så det är helt okej. Okay. Att det användes till att föra fram abort. Och sen idag vi kan tala också om så kallad skräp-DNA. Man har trott nästan 40 år att människans DNA-kod, våra kromosomer, det är fulla av skräp. Att bara 3% av DNA producerar proteiner och det annat är evolutionsskräp. Och det hindrade medicinsk forskning i 40 år. Alltså sådana följder kom därifrån. Det har inte varit till stor nytta, men det har orsakat stora problem. Nu vi vet att det finns inte något skräp-DNA, men vi kommer tillbaka till den frågan. Nu, vad är darwinism? Vad är denna lära som har härskat här 150 år man kan säga att det finns ganska få sådär teorier eller läror som kan härska i 150 år. Jag har varit läkare så långt att på 1970-talet jag jobbade på ett sjukhus och där var det kvinnor som väntade barn. Så de var nästan hade en spontan abort. Så vi gav dem konjak, 3 stora sup konjak dagligen, därför att vi tyckte att det kan hindra så där livmoderns kramper. Det var den idén då. Och alla som inte kunde dricka konjak, vi gav dem whisky. Min kusin, hon drack konjak hela havandeskapet och hon sen dess har aldrig rört konjak. Men om jag nu skulle skriva konjak till kvinnor som väntar barn skulle jag hamna i fängelse. Men så ändrar hela tiden vetenskapen. Men det här darwinismen, det är en fossil av en teori. Tänk att 150 år man har dyrkat samma teori. Men hemligheten är att det är inte en teori. Sen i dagens läge det kallas ett faktum. Ett faktum. Det är inte längre teori. Det är så att det är lika säker sak som tyngdkraften. Man får inte kritisera darwinism. Det är inte längre en teori, det är ett faktum. Jag fick just denna vecka ett brev från Storbritannien. Där berättas det att det var i mars i en skola i Storbritannien. Det var lite tal om intelligent design, alltså intelligent design i naturen. Så klagade en förälder av ett barn till myndigheterna att nu har de talat om intelligent design i skolan. Det här är hemskt, det är en katastrof, det måste vidta åtgärder. Och nu, det är olagligt i Storbritannien att tala i skolan om Gud som skapare eller intelligent design. Det är olagligt. Lägg märke till det. No, vad är sen det här darwinismen? Ska jag titta lite in. Här är en sån här evolution förenklad. Alltså där ni har stenar och de blir till människor. Och ett och annat händer däremellan. Där är liksom darwinismen. Men är det här sant? Det är så att Hitlers propagandaminister sa det till Hitler en gång att vi ska inte berätta sådana halvsanningar. Vi måste berätta stora lögner så det går bättre till salu. Men det tycks vara så att här är faktiskt evolution i nötskal. Men kom ihåg att det här är inte någon teori, det är ett faktum som du inte får kritisera, annars får du sparken. Jag är inte rädd att få sparken från universitet därför att det finns så stor läkar- och lärarbrist att de vill inte sparka mig ut om jag talar om det här. Jag struntar i saken. Men vi har en grupp i Helsingfors, 30 män som är doktorer och filosofidoktorer och fysikdoktorer och unga karlar som är mycket fiffiga. Vi jobbar tillsammans och producerar material hela tiden. Du kan hitta det i nätet apologetikawiki.fi eller teoria.fi. Jag har sagt till dem men att ni ska aldrig säga ert namn. Det är bara under pseudonym. Jag sätter mitt namn dit. Men ni får inte sätta namnet, ni får aldrig något arbete om ni hittar vem som har skrivit dessa artiklar. Vi grundade Apologetika Wiki därför att i Wikipedia man får ingenting in. Om man skriver dit någonting så tar det bort. Men vi har vår egen Wikipedia. I Sverige finns det fin ställe genesis.nu. Mats Moléns fin arbete där i Sverige. Det finns överallt i världen organisationer som i Norge, i Danmark, i Tyskland, i USA, i Australien, i Storbritannien. Jag har kontakter med dem alla. Jag ska sen visa material lite senare. Men här är ett faktum. Stenar, förvandlas till människor bara man orkar vänta lite. Nå, vad är det fråga om? Vi kan ta som exempel en varg. Inne i vargens genom har inprogrammerats rävar, kojoter, schakaler och över 400 hundraser. Alltså taxihund, det är inte någon mutation. Den är inprogrammerat där. Det är bara att plocka ut. Gud är snäll, han älskar både människor och djur, som Bibeln säger. Gud tar hand om djur också. Jag tycker så mycket om hundar att jag vet att Gud har skapat dem för vår nöje. Men faktum är att du kan plocka alla dessa rävar, kojoter, schakaler och över 400 hundraser från par av vargar. Alltså här, naturligt urval och förädling, vem väljer? Alltså det är så att hundar eller vargar är hunddjur, som där en familj, en grundtyp som Gud har skapat. Gud har skapat grundtyper som andfågar, kattdjur, hunddjur. Där kan se ganska stor variation, men du kan inte gå från hunddjur till kattdjur. Det är sådana grupper. Om du läser Bibeln när djuren lämnade arken, det finns hebreiska ordet de använder där, det kom efter släkten alltså. Det kan översättas till familjer. Familjer av djur kom från arken. Gud behövde bara ta in i arken två vargar, eller han tog sju par, vill jag minnas. Och sen därifrån behövde han inte sätta in rävar och kojoter och schakaler. Alltså Gud har programmerat färdigt allt. Och till exempelvis på öar där det blåser mycket hårt, alla insekter som har vingar blir bortblåsta. Och kvar blir enbart insekter som inte har vingar. Ja, men det är färdigt programmerat. Det är inte vinden som programmerade insekter utan vingar. Det var där redan. Människan väljer olika hundraser vid förädling. Alltså detta är alltid fråga om preprogrammering och intelligens. Naturen programmerar ingenting. Moder natur har ingen förmåga att programmera. Och naturligt urval är inte något skapare. Darwinismen baserar på det att naturligt urval skulle välja allt från en ursel. Naturligt urval skulle välja från en ursel mensor och elefanter och flugor och vad som helst. Men det går inte på det sättet. Naturligt urval tar bara den som har bästa chanser att producera avkomma i rådande omständigheter. Men det alltid sen om omständigheterna är inte goda och det fortsätter, alla dessa andra dör. Och det är en förlust för genförråd. Men vi kommer tillbaka till den saken. Darwinismen har alltså inte någon mekanism. Det här är väldigt spännande därför att man säger att det är ett faktum. Tyvärr, den har inte någon mekanism kvar. Det är lite konstigt. Alltså kejsaren har inga kläder. Darwinismen har inte någon mekanism. De påstår att mekanismer är mutationerna och naturligt urval. Mutationer, det vill säga fel i någon urcells DNA, skulle producera någonting nytt som naturligt urval sen väljer. Men det fungerar inte på det sättet. Mutationerna kan producera högst två nyttiga inom parentes mutationer i samma organism. Jag tar ett exempel. Man har kunnat forska det här och visa det här i laboratoriet. Jag känner två professorer i mikrobiologi, en i Helsingfors och en i München, Deutschland, Tyskland. Alltså de individer överlever vilka får avkomma i rådande omständigheterna, till exempel insekter på vindiga ön. Och där genförrådet minskar, man förlorar de gener som insekter med vingar har som har dött. Nyttiga mutationer är ofta biverkningar av skadliga mutationer. Till exempel antibiotikaresistens hos bakterien. Bakterien har en sån där ämnesomsättningsmaskin som heter ribosom. Och om man skadar ribosom lite så det kan inte uppta till exempel streptomycin antibiotika, så är bakterien resistent mot streptomycin. Men det är en bakterie som går så här i naturen därför att den är skadad. Dess ämnesomsättning är skadad. Men den överlever i en miljö där det finns streptomycin. Om du tar streptomycin bort så dör den där bakterien och blir till en minoritet därför att vilda former är starkare. Jag jobbade en gång på Dals sjukhus. Där var massor av mycket sjuka människor och vi hade ett stort problem med resistenta bakterier. Vi hade inte några antibiotika kvar. Så överläkaren som var mycket klok man, han sa det att vad ska vi göra nu? Jag sa det, vad ska vi göra nu? Vi har inte några antibiotika kvar för dessa infektioner. Så han sa det, nu slutar vi använda antibiotika. 2 veckor vi använder inte antibiotika alls. 2 veckor, alla de där resistenta stammar hade försvunnit. Därför att de vilda former tryckte dem ut. Alltså, så kallade nyttiga mutationer är ofta biverkningar av skadliga mutationer. Visst kan en mutation ge tillbaka en funktion som tidigare hade blivit förlorad. Men tänk att nu när ni sitter här, det har sett kanske tusentals mutationer i alla er som kan orsaka cancer och sjukdom och det att vi åldras. Tyvärr. Du kan sätta handen så här, lyfta lite på din skinn och sen se hur snabbt det går nedåt. Aj, det tog en lång tid. Jag är ganska gammal. Det blir lite styv de här vävnaderna. Om det går snabbt, du är ung. Alltså de här cellerna är också programmerat att dela sig 60 gånger sen de dör helt enkelt. Vi är tyvärr programmerade att dö. Därför är det viktigt att vara kristen, så vi vet att livet slutar inte där. Men kom ihåg att det uppstår minst 1000 neutrala eller skadliga mutationer för varje så kallad nyttig mutation. Alltså den enda resultatet är att allt dör ut. Alla dör, alla blir sjuka. Var tredje person här tyvärr får cancer om ni lever tillräckligt lång tid. Alla barn får minst 60 mutationer för sina föräldrar. Det här är väldigt intressant att människosläktets genom blir 1,5% värre varje generation. Det betyder att nästa generation bara 98,5 får barn och så vidare och så vidare. Det här är omöjligt att stoppa. Ingen genteknik kommer att kunna stoppa det här. Naturliga urvalet kan inte se de här neutrala mutationer. Naturliga urvalet väljer bara hela organismer, inte mutationer. Och det är lätt att räkna att obligatoriskt människosläktet kommer att dö ut inom 10 000, 100 000 år. Det är bara så. Och för de människor som påstår att vi har varit här hundratals, kanske 500 000 år, de slutar diskussionen när de börjar förstå att det är helt omöjligt. Det där mutationerna skulle ha dödat oss många gånger. Det är ett stort problem. Evolutionsteorin är full av sådana här problem som man inte diskuterar. Om det finns något knepigt problem, det är bättre att slänga vid sidan om och inte diskutera saken alls. Här jag visar bara det här exemplet att det är från nu. Från nu, ja. Ja, bra fråga. Man kan räkna. Ja, vi har räknat det. Det är 300 generationer mellan du och jag och Adam och Eva. Därför att varje generation för med sig cirka 100 sjukdomar. Som läkare jag vet att vi sysslar idag med 30 000 sjukdomar. Så att få 30 000 sjukdomar, det är 300 generationer ungefär mellan oss och Adam och Eva. Det är spännande. De här sakerna är så spännande att jag läser Bibeln med nytt iver. Det här är sant. Det är ett historiskt beskrivning. Det är spännande. Alltså, det är så att vi ska tala mer om den här. Ja. No, en generation är 20 år, så du kan räkna. Om jag säger det här så alla tycker att jag är på något sätt korkad. Men jag måste tänka så. Jag vet det här från biologin. Det stämmer. Alltså det, bitarna faller på rätt plats. No, här jag visar bara att idag i provröret vi kan visa att darwinismen har inte någon mekanism. Eller mekanismen fungerar inte. Här är en bakterie, den där famösa Escherichia coli som har orsakat många dödsfall. Tyvärr ganska farliga dödsfall. Det gör skada till njurarna, den producerar en sån toxin. Här är E. coli som äter laktos. Den är inte laktosintolerant. Den äter laktos. Det har en mun som tar laktos in. Det heter permeas, den här nanomaskinen som tar laktos in. Alltså, den här E. coli-bakterien har en permeas, en mun som äter laktos. Det är sen en laktasen maskin som bryter ned laktos till glukos och galaktos och får mat. Det fungerar fint. Cellen behöver både laktas och permeas för att kunna använda laktos till mat. No, om vi gör någonting till de här maskinen som bryter laktos som är inaktiva. En enda mutation gör att cellen får inget mat. Men en mutation som inträffar kan rädda den här cellen. Det fungerar. Och här har vi fått en mutation. En mutation aktiverar den här maskinen. Och den här enzymen fungerar och cellen överlever. Allt är fint här. En mutation, bra. Men om både munnen som tar in laktos och sen det här grejen som smälter laktos, de har skadats. Den här cellen kan inte räddas. Den här cellen kan inte räddas. Att vi kan inte få två positiva mutationer i samma cell eller högst två positiva. Och det här räcker inte till att producera från en urcell elefanter och människor och flugor. Inte alls.
Varför kan man inte få två
mutationer från en cell? Det bara händer inte. Det är statistiskt omöjligt. Man har undersökt det här i laboratoriet. Jag kan ge referenser. Vi har för första gången testat, fungerar darwinismen eller inte? Och man kan testa i laboratoriet att det fungerar inte. Även om du ska ha hela jorden täckt av en massa bakterier 10 kilometer tjock och vänta 5 miljarder år, du får ingenting. Det är så. Och det här är väldigt spännande därför att det är ett resultat av mina vänner som är båda professorer i bakteriologi. En annan är dubbeldocent både i Zürich och i Helsingfors. Mycket duktiga forskare, toppnivå forskare. Och alla som forskar med bakterier vet det här. Men de som skriver biologiläroböcker för skolbarn, de vet säkert inte det här. Att darwinismen har inte någon mekanism. Mutationer, fel i DNA och naturligt urval kan inte förklara att du och jag finns här, att det finns flugor och det finns djur. Så är det idag. Och alla exempel som ni har på darwinismen, darwinisterna blir mycket arga. De säger att alla böcker är fulla av exempel på darwinismen. Vi har insekter som är resistenta till DDT. Vi har råttor som är resistenta till råttgift. Bakterier resistenta till antibiotika. malariaparasiten till läkemedel och människa till malariaparasiten. Men alla dessa exempel här gäller det enbart en eller två mutationer, inte mera, inte mera. Alltså det finns inga exempel på darwinismen. Bara det här historien med en eller två mutationer. Och när en människa blir resistent till malariaparasiten, det betyder på en enstaka misstag i hemoglobins gen. Det orsakar sådär sickle cell anemia som är ganska mycket hittar i Afrika. Men det är sjukdom som dödar. Det är inte till någon nytta. Inte till någon nytta i New York. Alltså darwinistiskt mutationurvalmekanism fungerar när förändringen kan nås med en eller två punktmutationer i en struktur som redan finns till. Producerar inga nya strukturer som redan finns till. En nanomaskin som är lite skadad, den finns där, man lite reparerar. En helt ny funktion eller struktur kräver att man går över en omöjlighetens berg. Det är omöjligt. I litteratur man har uppskattat att möjligheten att hitta en fungerande protein är en möjlighet bland 10 till potens 60 till 70 molekyler. Vi ska se snart vad det betyder. Men idag man vet att experimenta resultat visar att man kan inte nå de resultat som evolutionen förutsätter. Men det fortsätter att vara ett faktum i alla fall. Och här är kärnan av den här frågan, det är DNA. DNA-remsa, det är en dubbelremsa som vi har alla i våra celler. Hur lång sträcka av DNA, om vi skulle dra den ut som en kedja i varje cell? Sträckan är 7000 kilometer lång i varje cell. I varje cell 7000 kilometer av information, dubbelinformationsband. Om vi skulle dra allt informationsband som du innehåller och dra den ut så här, det kunde räcka från jorden till solen och tillbaka 30 gånger. Här är en ganska intressant sak som man upptäckte att man tänkte förut att här finns få gener och här är en gen och bara 3% fungerar och det är allt annat är evolutionisk skräp. Men nu vet vi att båda sidor kodar. Här finns information, här finns information. Att det är en ofattbart fin datakompression. Ni alla vet vad en palindrom är. Det är ett ord som, jag vet inte hur den här palindromen det finns på svenska. Därför att det är finskspråkig, men det finns en saippua kauppias på finska. Saippua kauppias och saippua kauppias. Att vem har hittat en, vem kan programmera 7000 kilometer bokstäver, 7000 kilometer lång palindrom? Du kan läsa så här och så här. Och du läser så här, det är en text, och läser så här, det är en annan text. Och allt gäller. Och du har en mutation i den där texten, tror du att den där texten blir bättre? Nej. Det kallas datakompression. Gud har programmerat. Vi har 10 000 olika bioprogram. När jag går och talar här, jag använder 10 000 bioprogram som är anpassade till varandra för att kunna tala och berätta de här historierna. Om jag skulle ta en bioprogram bort kunde jag dö sådär, inom en sekund. Så vi vet det här att Gud har programmerat det här otrolig datakompression. Man kan inte pressa information tätare. Går inte. Tänk att Gud är så ekonomisk och fiffig att han pressar in i dubbelband en information där och samtidigt en information där. Man plockar därifrån som legobitar och gör någon produkt. Det vet man idag. Vi vet mycket lite, men vi vet redan det här att hur det är programmerat. Jag kan inte tro att dagens unga människor som kan programmera datorer, att man kan säga till dem att de här 10 000 bioprogram som är ihopkopplade, de slumpen har skapat dem. Att hur svårt det är att göra ett enda program. Och Guds program tål misstag. Där finns massor av misstag, den fungerar fortfarande. Dataprogram som människan ju kan falla på ett enda misstag. Men Gud är mycket, mycket klok. Hans förstånd är högre än himmelen. Nu här är bara en liten bit av från en vetenskaplig bok att hur tät den här informationen. Man plockar här information till båda riktningar att bara visar att hur tät komprimerad den där informationen är. Nu de använder en kod, alltså 4 bokstäver som gör ord som har 3 bokstäver. Och man kan säga vad som helst med 4 bokstäver. Dator använder 1 och 0, 2 bokstäver. Här är 3 symboler. Nå, vem har valt den där kodspråket? Hur många olika möjligheter för kodspråk finns det att välja från? Det finns 10 till potens 70 olika koder. Varför har man just den här koden som tycks vara nästan den bästa? Man har undersökt 2 miljoner koder. Det här verkar vara en kanske den bästa möjligheten. Vem har valt den här koden? Bland 10 till potens 70 möjliga koder. Vem har valt koden? Har det sett sådär med darwinismen att slumpmässigt man har försökt använda alla dessa andra koder och den här har blivit kvar som fortfarande fungerar. Det är inte möjligt. Någon har valt språket. Kanske 5-6 år sedan man öppnade människans DNA. Det var president Clinton var då president och Greg Venter var en av de forskare vill jag minnas. Han är kristen och han sa det och president Clinton citerade honom också att nu vi kan läsa språket som Gud talade när han skapade människan. I skapelseberättelsen Gud sade. Nu sa det president Clinton, nu vi kan läsa språket som Gud talade när han skapade människan. Mycket spännande. Så här fungerar det. Datorn har 01001001 motsvarar en viss bokstav. Här är texten som man kan koda med bokstäver och sen de här 2 symboler. Ja samma sak att man kodar i biologi med dessa ord som är formade av 3 bokstäver. Och sen de bestämmer någon aminosyra som sen bygger någon nanomaskin. Alltså det är liksom en kod. Gud har valt det här kodet bland otroligt många möjliga och satt in det här systemet att fungera. Det här är ett tecken, klart tecken av intelligent design. Det är helt klart, alla förstår det. Att vad är sannolikheten att hitta den rätta koden? Jag har här en hela Saharaöknen som innehåller sandkorn. Och du kan nu tänka att alla sandkorn i Sahara skulle innehålla ännu en Sahara. Och sen leta efter alla dessa sandkorn, just den precis den rätta sandkornen, så får du rätta språket. Alltså så många möjligheter finns det att välja från. Och samma, alltså det kan inte vara fråga om något darwinistisk mekanism som skulle liksom öva om alla dessa andra koder skulle fungera och välja den här som tycks vara den bästa. Och här är den nanomaskinen som läser DNA. Det går fram och tillbaka. DNA öppnas dagen 40-60% och den här nanomaskinen plockar fram vilka produkter du behöver. Behöver du insulin? Har du ätit två vinerbröd så behöver du extra insulin. Så den här plockar fram data för att producera insulin. Att hela tiden det snurrar i alla våra celler såna här nanomaskiner som plockar information. Om vi skulle ta en cell från en människa och göra den miljarder gånger större och gå in där och titta lite vad som sker där. Vi kunde hitta att i en enda människocell det kan finnas 1000 miljoner arbetare eller nanomaskiner som jobbar hela tiden. Det finns databank och konstruktionsenheter och sen postsystem. De producerar tusentals produkter varje minut och de limmar en etikett på produkten och sen för den direkt till rätt adress. Jag känner en man som studerar det här systemet, hur man sänder till rätt adress en produkt producerat i cellen så utan något problem. Och han säger att om vi hittar lösningen till det här så det blir en revolution i postverket. Att vi ville gärna veta det här. Och tänk att en enda människa cell kan jämföras med stor London, så där London City. Det skulle flöta där i luften med, så vi kunde se den bakom en glasruta. Och där händer allt möjligt. Det är lika komplicerat som stor London, en människa cell. Och det kan automatiskt producera en kopia av sig själv inom 2 timmar. Tänk att stor London skulle automatiskt producera en kopia av en annan stor London där bredvid inom 2 timmar. Där är teknologin som finns i cellen. Och så säger man att det har kommit från någon ursoppa. Jo. Här är också en spännande sak. Har ni tänkt att ju mera vi vet, desto mera ökar det vi inte vet. Folk säger att vi vet kanske inte det där, men vi kommer att ha lösningen imorgon. Om vi hittar någonting så får vi 15 nya frågor. Alltså om kännedom ökar så här, så det vi inte känner ökar exponentiellt. Alltså det är inte en bra sak att vänta. Jag vill inte bli kristen. Jag väntar att ha svar på alla dessa frågor. Så. Men dagens melodi är att ju mer vi vet, desto mer ökar det vi inte vet. Vi vet inte varför finns världen. Ateisterna och evolutionisterna blir mycket arga. De blir faktiskt arga om du frågar att varför finns den här världen. Det är en sån fråga som man inte får ställa. Det är inte värt ett svar, har Dawkins sagt. Jag förstår inte varför man kan inte fråga en sån fråga. Varför finns världen? Jag tror det är en bra fråga. Big Bang händer inte varje dag till all lycka. De var rädda när de skapade, har ni hört om det där Large Hadron Collider, den där stora donitsen där under jorden i Schweiz där de snurrar runt med protoner och försöker hitta lösningen inom fysik. Att de har 2 protoner med ljusets hastighet kraschar i varandra. Man försöker hitta nya partiklar. De var några typer i Schweiz som försökte förbjuda. De var rädda att de skapade en Big Bang. Alltså genom det. Det blev inte något Big Bang. Det var en liten fågel som flög i det där apparaten och orsakade en sån där oikosulku. Och det var 2 år utan, kunde inte fungera, de reparerade. Det var en liten varpunen, vad är det på svenska? Sparv som gick in och orsakade. Kunde inte funka för 2 år. Nu funkar den igen. Och de har sagt en gräns. Att vi har nu sett oss en gräns, och det var 2 år vill jag minnas, att vi måste hitta en partikel som heter Higgs boson. Och det har smicknamnet Gud-partikeln, därför att det är den biten som fattas. Vi kan inte förstå varför vi har materia här. Varför en viss del av energi förvandlades till materia, det vet inte. Och de har räknat att det måste vara någon gudpartikel eller Higgs-boson som har givit att vi har sådär lite materia, som är ganska fin sak. Men de har inte hittat. Och de sa det att om vi inte hittar Higgs-boson eller gudspartikeln, som de sägs, vi måste tänka om hela fysiken. Eller om vi hittar den, så kanske det är ännu mer spännande. No, vi vet inte vad är mörk materia, mörk energi. Vi vet inte varför det finns materia överhuvudtaget. Varför det blev lite materia kvar när det föddes materia och antimateria, det vet man inte. Vem finjusterade naturkonstanterna så att de är lämpliga för biologin? Varför är fysiken matematisk? Gud har varit mycket snäll att vi kan räkna med matematik, fysikens lagar. Det är inte självklart att det borde vara så. Och tänk att det här tyngdkraften går så här. Om det gick lite snabbare eller saktare, vi kunde inte finnas här. Det är så bra finjusterat med elektricitet att om vi tar en linjal som är lika lång som hela det synliga universum, en skala lika lång som hela det synliga universum, där är alltså elektromagnetiska kraften. Och vi sätter tyngdkraften där på den där skalan. Vi kan flytta tyngdkraften högst 3 cm hitåt eller ditåt i jämförelse till elektromagnetiska för att cellerna ska fungera. Flyttar vi 4 cm, ingen biologi. Så bra är det justerat. Naturkonstanterna är justerade på det sättet att vi kan leva här. Vi har 3 dimensioner. 3 dimensioner, det är väldigt fint. 2 dimensioner, blodet kan inte cirkulera. 4 dimensioner, planeterna kan inte sitta på deras banor. 3 dimensioner är passligt. Vår privilegierade planet. Vi ska imorgon se en mycket bra DVD om vår jord, att hur finjusterat det är till liv. Det är mycket spännande. Alla borde se den. Alla skribastudenter. Det är mycket, mycket viktigt. Tillkomsten av den första cellen. Ingen aning. Spekulation finns det. Men för tillfället ser det ut så att det är helt omöjligt. Ursprung av DNA-koden och information och hur kunde man bevara informationen miljontals år, inga svar. Sexuell fortplantning, evolution av mig och oss, ingen aning. För kvinnor, jag brukar säga att det skulle vara bättre att producera barn genom att dela sig i 2. Varför kasta bort dina fina gener, 50%, ta det okända gener från en okänd gubbe? Som du inte vet vad han är för någonting och sen får barn. Det är faktiskt så att män producerar 120 miljoner könsceller dagligen. Och när man producerar så mycket könsceller som 120 miljoner dagligen, så är det massor av fel där, tryckfel. Att kvinnan, det är inte bra det här sättet att fortplantera. Ingen har något svar för den här frågan. Det är den knepigaste frågan i darwinismen. Man håller mycket tyst om det. Därför det är mot darwinismen. Det är en dårskap till darwinismen. Nåja, man vet inte. Vi vet inte. Ju mer vi vet, desto mer ökar det vi inte vet. Nå, när man har inga svar eller förklaringarna är inte tillfredsställande, ateisterna ändrar sin taktik. Nu har ateisterna och darwinisterna alltid sagt att ni ska inte blanda teologi, religion och vetenskap. Det är 2 skilda saker, man ska inte blanda dem. Men nu är de förtvivlade därför att de har inte någon mekanism, de har inte svar till sådana här frågor. Allt ser ut som designat. En ateist sa det att kom ihåg. När ni tittar i naturen, allt verkar vara designat. Men jag säger hela tiden, det är inte disarna, det är inte disarna, det är inte disarna, det är inte disarna. Så har han faktiskt skrivit. Vi kan inte låta att Gud sätter sådär foten mellan dörren. Att de ser att det är designat, men de måste liksom repetera som en mantra. Inte designat, inte designat, inte designat. Det är ganska hopplös situationen. De måste ändra sin taktik. Och det är ganska intressant att hur ateisterna har blivit antiteister. De är inte längre ateister utan antiteister. De angriper mycket hårt de kristna. Det kan man se. The End of Religion. Alla böcker kommer ut, säljer i miljon upplagor. Som bara anfaller oss kristna mycket, mycket hårt. No, de har ändrat sin taktik. De har börjat blanda teologi och vetenskap. Här är Dawkinsins huvudargument. Det finns inte någon Gud därför att flundran är så ful. Det har han faktiskt sagt. Att nu skulle Gud inte skapa en sån här äcklig fisk. No, jag tycker den är inte äcklig. Det är ganska gott, måste man säga. Särskilt om det är rökt. Men tänk att han kommer ut och säger, det finns inte någon Gud för flundran är så ful. Det låter ganska hopplöst. Har du ingenting annat att säga? Var det allt? Men så är det faktiskt att det är slut med argument på vetenskapsnivån. Jag debatterade en gång i direktsändning i Radio Vega med en svensk professor. Min fru har förbjudit mig att nämna några namn, men nu har jag en svensk professor i ämne. Så vi debatterade så där mycket snabbt och häftigt i direktsändning i Radio Vega. Så jag sa det till honom att vet ni att det har ändrat vår syn på DNA. Att det var inte någon kod och protein, men det är så att man plockar där bitar så, som legobitar och så där. Jag visste det nämligen. Jag märkte att han vet det inte. Så han blev vargat. Vad talar ni att nu har ingenting ändrats att det är så här att det, som det har varit alltid. Att, så blev han arg och han började misstänka att kanske vet jag inte det här. Han säger att doktor Reinikainen tror att jorden är platt. Så går han till sådana argument att det blir liksom lite elaka måste man säga. No, det finns design i naturen. Man har nyligen hittat den här flugan, bananflugan. Och bananflugans antenn har visat att vi kan ha bättre mobilnät om vi studerar lite närmare det där bananflugans system. Alltså mobil kommer att fungera bättre om vi apar lite bananflugan där. Och här är den där Bombardier Beetle, det är en liten insekt som skjuter 100 grad giftgas till ögon på en som vill äta den. Den sprutar så där mycket kraftigt. Så man har studerat den där spruten och man använder den här principen i dieselinjektion. Jag har en vän i Bristol University i Storbritannien. Han heter Stuart Burgess och han är bioingenjör. Han letar i naturen lösningar som man kan tillämpa genast för att spara forskningspengar. Och här är också den valfiskens är det fen. Att man har märkt att vad är de här konstiga saker där? Man började studera, vad är det här nu för någonting? Och man har kommit till funden att de orsakar sådana mikrocirkulationer som ger 20-30% bättre ekonomi i propeller. Och nu har man börjat, vindturbiner kommer att se ut så här. Därför att det sparar, liksom, producerar mer energi. Så man kan hitta alla slags grejer i naturen. Ni minns de här simklädda, så där hela kroppen. Det var det där shark. High skin, det går snabbare att det är apat efter high skin. Nu här är en rotationsmotor av en E. coli. Alltså E. coli-bakterien som ni har mera i er mage än kärnor i himmelen. Det snurrar, ni kan höra. Det är elmotorer snurrar. Varje E. coli har 6 elmotorer. De kan ha en navigationssystem och de kan sätta där är mat, dit går jag, där är gift, dit går jag inte. Och de har elektriska motorer. Jag debatterade en gång med en äldre professor i Helsingfors Uni. Salen var full, kanske 500 studenter som lyssnade. Jag berättade om det här E. coli-motor. När hans tur kom att tala sade han att inte finns det några sådana saker. Han trodde att det var något lögn. Han visste faktiskt inte det. Så jag blev klart vinnare i den där debatten. Men jag har märkt att tyvärr människor älskar mörkret. De vill inte se. Så har det varit alltid. Blaise Pascal sa det redan på 1700-talet. En troende matematiker Blaise Pascal, han sa det att här finns det tillräckligt ljus för dem som önskar se. Men det är också tillräckligt mörkt för dem som inte vill se. Tyvärr är det människor som inte vill se skapelse i naturen. Här är de här trevliga gubbar som jobbar i era celler. Det är faktiskt en karl som promenerar så här med en last på en bana. Det finns fina animationer. Ni kan titta på nätet på en adress xvivo.net. De tar de här produkter till rätt adress. De promenerar på en sån där fadesbjalk eller spång och bär de här. Det är faktiskt då de använder ATP-molekyler som bensin här. Att man har hittat de här gubbar. Det är ganska spännande att sådana finns faktiskt. Det hela tiden i våra celler det är miljarder såna som jobbar hela tiden för att transportera produkter. Vi kan tyvärr inte visa den där videon. Eller kanske imorgon ni ser hur det funkar i cellen. Fantastiska videor som Harvard-universitet har producerat. Här är en nanomaskin. Ja, tänk om det där sexuell fortplantning, att till exempel blodets omlopp hos foster. Att titta nu vem sitter bredvid dig och titta att du hoppar in i den där personen för 9 månader och lever där. Och sen hoppar ut och börjar leva här i luften inom några minuter. Att hur har det här utvecklats? Att tänk vilka stora förändringar som sker. Att det är inte, jag har inte några svar på såna här frågor. Sen darwinisternas annan taktik. Det första var att flundran är så ful att Gud finns inte. Andra taktiken är att det finns konstruktionsfel i naturen. Alltså det ser att ögat är felplanerat. Att Dawkins säger att det är en idiot som har planerat människoöga. Jag har här inte någon svensk översättning, men de säger att ögat är felplanerat. Varför säger de så? Det är därför att ljuset kommer från därifrån till ögonen. Här är de där celler som är känsliga för ljuset. Och de säger att de här celler som är känsliga för ljuset skulle vara där ljuset kommer. Om de cellerna skulle träffa ljuset först här, så Gud visste att vi ska ha fotoapparater med flash. Om det skulle vara på det sättet som ateisterna tycker, skulle jag ta en flash här, du kunde inte se någonting för 2 veckor. Det är liksom skyddade där. Och andra saken det är så här är att vi har i ögonen så kallade Müller-celler som behandlar den fotondata som kommer hit. Alla som inte sover och tittar hit, det kommer varje sekund i era ögon 1000 miljoner fotoner som måste paketeras och transporteras till de här celler. Här är en ljusfiberoptisk lösning, den första i världen som Gud har gjort. Den tar och behandlar den här massiva informationen. 1000 miljoner fotoner varje sekund kommer in i ögonen. Behandlar som paket och för hit. Och så den där färgaberrationen de korrigerar. Annars skulle man inte se färger fint. Vi kan upptäcka 10 000 olika färger. Min fru är mycket noggrann med färger. 10 000 olika färger, det rättar till aberration av färg. Därför att det, som vi vet, genom prisman det bryts lite olika våglängd. Det måste, alltså för att vi kan se färgerna skarpt, måste vi ha de här Müller-celler. De där ateister som säger att ögonen är felplanerade, de vet inte hur ögonen fungerar. Gud har gjort den bästa lösningen här. Och vilken kapacitet att ändra varje sekund 1000 miljoner fotoner till en färgbild. Det tar upp 30% av hjärnbarkens aktivitet. Det är samma sak när ni nu tittar med era ögon. Det databehandlingen är av samma storlek som det skulle snurra 1 miljon såna här PC-datorer i er hjärna för att få den här bilden. 1 miljon PC-datorer. Jaha, nu hände någonting. No, ja, vi kommer tillbaka till det här imorgon. Finjustering av vår planet som är här. Varför är jorden så här mellan alla dessa? Det finns en orsak. Och varför är vår planetsystem där? Vi kommer att få svar på de där frågorna imorgon. No, människa, Guds eller apans avbild. Är människan ett djur eller Guds avbild? Människan har unika fysiska, mentala och andliga egenskaper som är större än vad överlevnaden skulle kräva. Dessa speciella egenskaper är precis sådana som man skulle anta att en skapare skulle producera till sin avbild och förvaltare av skapelsen. Speciellt viktigt i människans design är iakttagelsen att de fysiska och andliga egenskaperna kompletterar varandra. Människan är nämligen skapad till Guds avbild, så som Bibeln säger. Alltså vi människorna är mera än invecklade biologiska maskiner. Varför är vi såna här? Ty Gud visste att han måste sända sin son Jesus till världen i en människans gestalt. Inte så fyrbenta eller men en människa. Vad är en människa? Bipedalismen. Gå på två ben. Skillfulla händer. Talförmåga. Kommunikation med ansiktsuttryck. Lång barndom. 16 år. Simpanser, det är ett år, de klättrar i träden. Såg en fågel hoppa ut från vår fågelbo. Började genast flyga. Tänk om bebisarna skulle genast börja springa efter födseln. Invecklad hjärna. Det kom ett halvt år sedan mycket intressant forskningsresultat från Stanford universitet. Forskarna, professor Smith, sa att det här överraskade oss. Människans hjärna är mer komplicerad än vi kan tro. Att i människohjärnan finns det mikroprocessorer. Du vet, datoren innehåller mikroprocessorer. Hur många mikroprocessorer finns det i din hjärna? I din hjärna det finns 200 miljoner miljoner mikroprocessorer. Kallas synapser. Varje mikroprocessor har 1000 nanokopplare som behandlar data. I en människas hjärna 200 miljoner miljoner mikroprocessorer. Det är mera mikroprocessorer i din hjärna än i alla världens datorer tillsammans. Du har mera mikroprocessorer i din hjärna än i alla världens datorer tillsammans. Nytt forskningsresultat. Och allt det här har dykt upp från någon urbuljong. Så är vetenskapen. Att gå på två ben, det är mycket, mycket komplicerat. En vecka före jag kom hit, jag fick benbrott i den ena tån. Vi har bett så jag kan gå ganska bra nu. Att Gud ville hindra att jag kommer hit. Min fru sa, du kan inte gå, du har benbrott i foten. Visst kan jag gå. Nu, det är mycket komplicerat. Man måste ha en viss struktur i foten. Man märker det genast när man har något benbrott att det här behöver jag. Alla dessa komponenter måste vara på plats att kunna gå. Hur har ateisterna svarat på den frågan från apa till människa? De sa att jo, det blir så där en modefråga att gå på två, att locka damer. Att, så började alla gå så här. Så gick det till. Det är en ganska dålig förklaring. Jag hoppar lite över. Knän är mycket komplicerat, vi hoppar över den. Handen. Har handen utvecklats från det här? Här är det fråga om sån apparat som har 58 rörelseaxlar. Omöjligt att göra konstgjord som kan prestera samma sak. Nu här är handen. Vi kan spela piano 25-30 noter varje sekund i vissa pianostyck. Och här är alltså centrum för talet, Broca och Wernicke. Det finns inte i schimpanser. Nu om du vill sätta ihop en människans hjärna, finns det någon elektriker här? Brukar finnas. Bra. Om du kopplar en sak varje sekund 24 timmar per dag, hur lång tid skulle det ta dig att göra alla kopplingar i din hjärna? Jag kan här räkna det. 64 miljarder år. 64 miljarder år att göra allt det där. Vem har gjort det? Det kan du läsa i psalmen. Gud har samla det i livmodern, det är någon psalm, är det 94 eller 124? Bästa svaret. Jumala kutoi sinut äitisi kohdussa, någonting sådant. Det är Gud som har gjort det. 64 miljarder år för att göra alla kopplingar i din hjärna. En per sekund, 24 timmar per dag. Nu att tala, det använder 100 muskler samtidigt för att tala det. Man kan inte genast tala. Ni har kanske märkt att bebisar börjar inte berätta historier hur det var i livsmodern nästa dagen de föddes. Det är minst ett år för att lära tala. Därför har vi så lång barndom för att kunna utnyttja alla dessa egenskaper som gör oss att vi är inte djur. Vi är inte djur, vi är Guds avbild. Ansikte. Människan kan producera 10 000 olika miner med våra 50 ansiktsmuskler. Schimpansen kan producera cirka 10 med ungefär 26 ansiktsmuskler. Vi kommunicerar med våra ansikten. Jag jobbar ganska mycket med sjuka barn. Har de barn öroninflammation och har de haft öroninflammation? De skriker när de ser en karl i vit kostym. Läkare, bort härifrån. Jag sitter i mammas famn och jag använder det här trick med ansiktet. Jag gör ingenting, jag bara sitter och tittar och den gråter och gråter. Sen börjar jag titta på bebisen och le. Börjar le tillbaka. Så vad händer mamma? Den är så lugn nu. Jag har inte samma språk som babyn, men jag har ansiktsspråk. Och det lugnar den ner. Vi ber Gud vände sitt ansikte till oss. Vi ber att Gud ska inte vända bort ansiktet. Ansikten är mycket viktig sak. Vi talar med ansikte. Här ni kan se olika miner. Men titta det här. Vi behöver inte några ord. Ser du det här bara hur lyckliga de är från ansiktet? Ni kan kanske inte se så bra men. De här är inte så lyckliga. stor skillnad. Vi behöver inga ord. Vi vet vad det är fråga om. Hon vill inte kyssa honom utan vänder bort ansiktet och ser inte så nöjd ut alls. Men här de är så otroligt lyckliga. Att ansikte det är väldigt viktigt. Och hur utvecklades från en schimpans liknande varelse med 26 ansiktsmuskler och 10 miner en människa med 50 muskler och 10 000 miner? Vilken nytta var det i djungeln om du lejonen kom dit och du försökte le? Ingen nytta. Vi har inga svar på såna här frågor. Nu vi kan hoppa över det här. Vi kan se på hjärnbarken att för att producera ansikten, motorområdet i hjärnbarken, det är ungefär 25% av hela hjärnbarken för att producera miner. För handen det är andra 25%. Och tala det här 25% för alla dessa viktiga funktioner som skiljer oss från djur. Det är programmerat där på hjärnbarken. No, jag kan kanske helt kort säga om det här Darwinismen har så många problem och den största är kanske att man hittade här är dinosaurieskelett. Man har hittat mjukdelar av dinosaurier. Man hittade en stor dinosaurieben och det var så stor att det rymdes inte i helikopter. Man måste sära den i två och det luktade lite illa så. Forskaren tog lite ben där och det var vävnad som kunde tänjas som tuggummi, så gummi. Så det här kan inte vara möjligt. Och de studerade, det var protein, kollagen. Alltså här finns bilder och de kunde även sekvensera det där kollagen och säga att hur var den där aminosyra följden dit. Och man vet idag att såna där biomolekyler kan förvaras högst 100 000 år. Här var det fråga om en dinosaurie som påstås vara 80 miljoner år gammal. Hur kan du hitta från en 80 miljoner år gammal fossil så där proteiner eller äggviteämnen som kan bevaras högst 100 000 år högst i de bästa omständigheterna? Nu inte går det att hitta. Nu försöker de hitta någon förklaring att hur är det här möjligt. Men alla kan förstå att om vi hittar en död ko och gräver en grop och slänger kon dit och sätter lite sand på och sen kommer efter 80 miljoner år för att titta hur är det med kon. Hittar ingenting. Därför de här mjukdelarna det är sån hamburgare för bakterier, de äter den genast. Det är helt omöjligt att man hittar någonting sådant. Det bara visar att den där dinosaurien är inte så pass gammal. Och boken som talar ganska mycket om dinosaurier är Bibeln. 35 platser där man kan hitta sådana hänvisning till dragon och flygande ormar. Och det kan vara dinosaurier. Jag skriver en bok, Dinosaurusgåta och Bibeln. Det här är på finska. Jag har många andra böcker. Jag har här den här föreläsningen som jag ger i ett skriftligt form. 60 sidor. Ni kan skaffa det som jag har talat idag och kommer att tala imorgon. Ni kan skaffa det här 60 sidor med 5 euro. Den är på svenska. Och sen jag har på några engelska. Jag skrev en bok på engelska, The Image of God, som går lite djupare i de här sakerna. Det här är för missionärsfälten. Att missionärer har berättat till mig att när folk kommer till tro i missionsfälten så kommer darwinisterna och tar bort deras tro. Därför skrev jag den här boken, The Image of God, för att spridas där. Jag har här lite material. Nu här är ganska många så där överallt i världen man hittar såna statyer av dinosaurier. Det är spännande att tänka att kanske dinosaurier och människor har sett varandra. Det är bara att läsa Jobb 40, kapitel 40 och vers 10 framåt, där skildringen av Behemot. Och det är en dinosaurie, det har Stephen Jay Gould sagt, som är, han är marxist ateist, före detta expert på fossiler, en jude. Nu här är sen Grand Canyon, att ni kan se att vi börjar med den där syndafloden, att här kan du se att vad syndafloden orsakade. Jag har varit där två gånger själv, att sån massor av vatten, 2-3 kilometer hög vatten gick runt jorden så här, och här är resultatet. Och om det har sett en syndaflod, omfattande syndaflod som Bibeln beskriver, är resultatet just sån här. Och ni kan se att alla dessa lager som det borde finnas här mellan dessa två lager 100 miljoner år, men det finns ytan så platt. Det finns inte några nedbrytning i ytan. Det har skett i en väldig katastrof. Men vi har inte tid att gå in på det mera. Och här ni kan titta på nätet att 101 bevis som visar att vår planet är ung. Här är min bok. Och här är ställena ni kan få mera information. Alltså på svenska det är Genesis nu. Min vän Mats Molén i Sverige har startat den här Genesisföreningen. På engelska, de här är fina, Creation.com, mycket bra. Du kan hitta allt där, Creation.com, om du kan tala engelska. Jag rekommenderar mycket varmt det här Creation.com. Och sen finns det Luominen-lehti på finska, som är ganska bra tidning som kommer, men den är på finska. Man kan beställa från luominen.fi. Apologetiikka wiki, det talade vi redan om. Viskreationismi.fi och teoria.fi. Där kommer hela tiden ny information om de här sakerna på finska. Hoppas att vi kan en dag översätta till svenska också, men om det är bara möjligt. Här är en Luominen-tidningen. Här är en bok som har skrivits i Tyskland. Vi har producerat det här på finska. Evolutiokriittinen analyysi. Mycket bra, så där lite vetenskaplig bok om de här frågorna. Jag har med mig några exemplar av dessa, men den här kan jag rekommendera, Darwin eller intelligent design. Det är allt detta som jag talar om i det här häftet. Ja, tänkte sluta här. Förlåt att jag talar så mycket, men så man blev lite ivrig än det. Så. Jag tycker det är många som har sagt att Pekka, varför går du till församlingarna och talar till kristna och skapelse? De vet ju det. Jag säger att det är just därför jag tycker det är väldigt viktigt, för att uppmuntra kristna att inte finns det något tvekan om att Gud finns. Han finns det säkert. Och det är spännande, och att Bibeln är också sant. Det är faktiskt sant. Det är historiskt sant, och det gör livet mycket spännande, att vi lever i Guds skapelse, och det som han säger i Bibeln, det stämmer och kommer att hända. Att han är bra. Och tänk vilken ödmjuk Gud vi har, att Gud visste att vi kommer att ha problem och måste sända sin egen son här. Och han dog för våra synder. Och sen i uppenbarelseboken du läser att vem är nu värdig att öppna den där boken? Vad är det nu, livets bok? Så ingen vågar i uppenbarelseboken öppna livets bok. Men sen ser det där slaktade lammet. Slaktade lammet kommer och öppnar boken. Det är fantastiskt. Ödmjukhet. Tänk vilken frälsare vi har. Och genom honom har allt himmel och jord blivit skapat till. Han ödmjuka sig, kom hit och blev korsfäst för vår skull. Och det här är fantastiskt. Och det är fantastiskt att vara kristen och lita på Guds ord. Tack ska ni ha.